Yes. Fader, vi tackar dig just nu att du är här och vi prisar dig för din närvaro, din nåd, din kraft. Och vi tackar dig för en helig ande just nu som är utgjuten över våra liv. Och vi tackar dig, Fader, för den här livsstilen som vi kan ha tillsammans med dig, att bara fyllas igen och igen och igen. Och ta emot mer ifrån dig, för att du är vår hjälpare och vi behöver mycket hjälp. Så vi bara ber att du ska komma och hjälpa oss med allt det vi står i, Fader. Tack att du har sänt den helige ande, och tack att du vill tala till oss i den här dagen i Jesu namn. Amen. Yes. Så gott att få vara hemma och predika igen. Och härlig lovsång och härligt folk och ja, en underbar frälsare. Så att det är liksom upplagt för en bra dag då, kan man säga. Och jag vet inte, jag känner ju alltid att det är speciellt att komma hem så här och predika. Jag var i Helsingfors förra helgen och jag ska till södra Norge och predika i en församling här nu nästa. Nej, det är två helger förresten. Men det är på något sätt så gott att få komma hem så här och predika, för att jag älskar den lokala församlingen. Ni vet, när man reser som jag gör så möter jag ju ganska mycket olika församlingar, och ibland så kommer liksom tänket att jag reser och jag står i det jag gör för att jag inte trivs lokalt så, men så är det ju inte, utan det är ju för att jag tror på den lokala församlingen som jag känner att vi vill ge vårt liv för att uppmuntra, styrka och be för människor så att Guds rike kan bryta fram och sådär. Det var ju pingsledare igår, det var ju ett fokus på det här med tungotal och den helige ande bland annat, och jag tänkte att jag skulle anknyta lite grann till det idag och tala lite grann om den helige ande, för att jag tror att det behövs. Jag tror att vi behöver lyfta det igen. Jag tror vi behöver lyfta om andens dop och tungotal och den helige andes närvaro och sådär. Och jag har ofta tänkt på det här när vi talar om liksom Jesus. Jag hör väldigt ofta hur folk säger liksom att vi ska vara lik Jesus. Och väldigt ofta när vi tänker på att vara lik Jesus, då blir det att människor ser på det Jesus gör och så försöker man göra som Jesus gjorde. Och då säger jag ju bara lycka till. Liksom den här frågan, vad skulle Jesus ha gjort? Han skulle förmodligen ha gjort något helt fantastiskt. Det är bara det att jag fixar inte att leva det liv som han gjorde. Egen kraft. Och faktum är att Jesus själv levde inte det liv som han levde i egen kraft. Utan Jesus drevs av något. Jesus var ledd av något. Jesus var beroende av någon. Och det skulle jag vilja bara tala lite grann om den här dagen. För ni vet att det kristna livet är ju aldrig tänkt att det ska levas i egen kraft. Nu ska jag bli en bra lärjunge. Nu ska jag bli en bra kristen. Nu ska jag växa i det kristna livet. Det är precis de här sakerna som binder människor och som gör att man aldrig kommer vidare, för att det blir ett självcentrerat evangelium. Men hela budskapet, hela evangeliet handlar ju om att vi klarar inte det här själva. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, säger Bibeln. Och vi står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Det kommer alltså som en gåva in i våra liv. Och så är det, därför så när vi talar om den helige ande så talar vi om hjälparen. Varför hjälparen? Jo, för att vi behöver hjälp. Och jag ska läsa ifrån Johannes 14 idag, tänkte jag. Johannes 14, vers 16 till och med 18. Det står så här. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Så här säger Jesus att han ska sända till oss en annan hjälpare. Varför det? Jo, det är därför att han var hjälparen. Han var den som stod där som ett tröst, uppmuntran och hjälp. Men nu skulle Jesus gå till korset och gå tillbaka till Fadern. Och då skulle han sända en annan hjälpare, den helige ande, sanningens ande. Som världen inte kan ta emot. För världen ser honom inte och känner honom inte, säger Bibeln. Utan den helige ande är ju sigillet på den troende. Det är ju församlingens sigill. Det är ju underpanten, förstlingsfrukten på arvet. Därför så kan man inte välja som kristen att vara karismatiker eller icke-karismatiker. Du kan inte leva ett kristet liv utan den helige ande. För hela grejen med det kristna livet är att du ska kunna få din synd förlåten, upprättas in i relation med Gud och föras in i ett liv där du lever i relation tillsammans med honom. Både du som enskild och vi som församling. Och jag tycker det är så gott att det står om den helige ande som vår hjälpare. Jag tycker det vittnar så mycket om Guds ödmjukhet. Det står i Romarbrevet också så här, vet ni, att den helige ande hjälper oss i vår svaghet. Romarbrevet 8, 26-27 för dig som vill anteckna. Du kan ta med 28 också så får du en härlig vers. Men varför är det så? Ja, det är ju för att Gud är ödmjuk. Gud kunde ha sagt, du har svagheter, du har brister, du har trasigheter. Du kämpar med olika saker. Kom över det. Så kan du få bli använd i mitt rike. Men så säger religion. Religion bygger alltid på att jag först tar tag i livet och sen efter det. Då kan jag få liksom se ett genombrott. Men Bibeln säger att mitt i våran svaghet så kommer den helige ande och hjälper oss. Ni vet inte ens hur ni bör be, står det i Romarbrevet. Men den helige ande själv manar gott för er med suckar utan ord. Det är fortsättningen på den versen. Alltså han säger, ni har ganska mycket svaghet. Så ni behöver mycket hjälp. Och ni fattar inte ens hur man ska be. Så den helige ande manar gott med suckar utan ord. Och jag tyckte att det här är så starkt. Därför att i alla andra religioner, och jag möter en hel del av det, vet ni, när jag är ute och reser och vi jobbar mot New Age-folk och vi jobbar en del i muslimvärlden och så handlar det alltid om att om jag utför vissa ritualer, om jag ber på rätt sätt, om jag läser på rätt sätt, då kanske Gud blir nöjd. Men evangeliet är mycket bättre än så. Det säger att du klarar inte det själv. Och dessutom så fattar inte ens du hur du ska ha en relation med Gud. Du fattar inte hur du ska be. Men den helige ande kommer få hjälpa dig med ditt böneliv. Kommer få hjälpa dig i relationen till Gud. Och jag tycker det är intressant när vi läser vad ordet hjälpare betyder. Jag ska ta fram det på telefonen. Så. Därför att ordet hjälpare är så rikt. Vet ni. Det finns ett antal olika definitioner som man kan använda utav hjälpare. Det kan betyda inte bara hjälpare, det betyder tröstare, det betyder försvarsadvokat, förebedjare, rådgivare, den som styrker, den som kommer vid sidan om och hjälper. Så när Jesus säger att han ska sända en annan hjälpare, den helige ande, så kommer han och sänder en tröstare till oss, en uppmuntrare till oss. Det finns tröst i den helige ande. Han är vår försvarsadvokat. När djävulen anklagar dig och vill lägga fördömelse över dig och du har misslyckats och saker inte funkar som du hade hoppats, då kommer den helige ande som din försvarsadvokat och säger, se på Jesus. Han påminner dig om att din synd är borttagen, att du är förlåten och att Jesus har gjort ett fullbordat verk för dig. Han pekar inte på dig, han pekar på Kristus. För hela den helige andes uppgift är ju att förhärliga Jesus. Han pekar på Jesus. Han är din förebedjare. Är inte det häftigt att både Jesus och den helige ande är involverade i förbön för oss? Alltså han vill att det ska lyckas för dig. Han vill mycket mer att församlingen ska bli uppbyggd. Han vill mycket mer att du ska lyckas, att din familj ska bli upprättad, att människor ska bli frälst, helad och befriad än vad du vill. Vi har ofta bilden så här att Gud är ganska snål med hjälp. Han kommer med hjälp när han har blivit tillräckligt överbevisad om det. Att vi har tjatat tillräckligt på honom eller vi har gjort tillräckligt för att visa att vi kvalificerar för hjälpen. Men han är mycket mer intresserad av att hjälpa dig än vad du är. Han är din rådgivare. Jag vet, det finns så mycket vishet hos den helige ande. Ganska ofta i min tjänst så får jag bara ropa ut till Gud och säga, jag fattar inte hur det här ska gå till. Jag har inte en aning om hur vi ska få loss alla pengarna, hur jag ska ha tid till allt eller vilka kallelser jag ska ta och inte. Men då vet jag att den helige ande är en sån fantastisk rådgivare och kommer med vishet, leder, hjälper, styrker. Han är din den som styrker. Har ni tänkt på det? All nåds Gud efter sin rika härlighet i Kristus Jesus ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan en kort tid har lidit. 1 Petrus 5, 8-9. Så den helige ande är Guds styrka som kommer med kraft och ny styrka in i ditt liv. Har du varit med om att du har varit trött någon gång? Har du varit med om att du har känt för att ge upp någon gång? Du vet, då hjälper det inte dig att gå tillbaka till dig själv och säga hur ska jag liksom få till det här nu? Utan du kan gå till den helige ande och säga kom en ny styrka, kom en ny kraft. Ja, han är så bra på det. Han är så bra på att komma med den här upprättelsen och styrkan och uppmuntran. Jag kommer ihåg att jag satt på SAS-loungen på Arlanda här och väntade på plan hem. Jag hade varit i Finland och predikat och innan dess på bibelskolan på Arken. Så jag hade haft typ kanske 16-17 möten bara på ett par dagar. Så jag var trött när jag satt där och så visste jag att det var saker vi skulle ta innan jag kom hem. Och då när jag sitter på Arlanda så bara säger jag tack helige ande att du kommer med ny styrka och ny kraft. Och så bara känner jag hur den här smörjelsen, hur livet börjar flöda. Och så kommer uppmuntran. Ja, det är underbart med den helige ande. Och så är han den som kommer bredvid, står det, går bredvid dig och hjälper dig och bär dig åt dig. Han kommer inte för att ta över, men han kommer att gå bredvid dig. Du kan bjuda in honom till att hjälpa dig, till att styrka dig. Han går bredvid dig och styrker dig i din vandring. Han finns ju i dig givetvis. Men hans kraft är också där som styrker vacklande knän. Och det här är så viktigt att komma ihåg. För ofta när vi ser på Jesus så glömmer vi att hela Jesu liv var ett liv där han vandrade i andens kraft. Alltså när Jesus kom till jorden så slutade inte Jesus vara Gud, utan Jesus har alltid varit 100% Gud och 100% människa. Men när han vandrade här på jorden så var han tvungen att begränsa sig själv för att han skulle uppfylla lagen. Och han kunde inte uppfylla lagen om han inte hade gått in under samma villkor som oss. Så när han gick på jorden så levde han som människosonen. Han var gudasonen också, han var Gud, absolut. Men han levde som en människa ledd och uppfylld av den helige ande. Och det är så viktigt att ha med sig detta när vi talar om det kristna livet. Va? Vi kan gå till Lukas 3 kan vi läsa först. Jesus har levt i 30 år vid det här tillfället ungefär, och han har inte gjort några mirakler. Ingenting har hänt, utan han har varit snickarsonen. En del säger att han jobbar som snickare, och det är väldigt tydligt i och med att sönerna ofta ärvde sina fäders liksom företag och liksom lärdes upp av sina föräldrar. Så det är mycket troligt att han levde som snickare. Men han var snickarson i alla fall. Fram till Lukas 3:21 så hade det inte hänt någonting övernaturligt runt Jesus överhuvudtaget. Han hade levt som en son helt enkelt. Och det är viktigt att komma ihåg det, att det är inte din tjänst som ger din identitet, utan det är att du är barn till Gud, du är son till den himmelske fadern. Men så står det så här va, i Lukas 3:21-22, att när allt folket döptes blev även Jesus döpt, och medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig över honom i en duvas skepnad, och från himlen kom en röst: du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Så Jesus blir ju döpt av Johannes döparen här. Och för oss så kanske den här liksom scenen inte säger så mycket. Men om man skulle vara jude och se det här så skulle den här scenen säga jättemycket. Därför att det här är en direkt liksom citat, ett direkt liksom så som seden var i Israel på den här tiden. Att när en son hade nått mogen ålder. Och fadern utvalde ju alltid en son som skulle liksom ta över och liksom bära liksom arvet vidare. Så tog han den sonen, förde ut på torget inför människor, och så sa han att det här är min son, den älskade. I honom har jag mitt välbehag. Och när han gjorde den ritualen så betyder det att min son har samma auktoritet som mig. Min son har rätt att representera mig. När min son tar ett beslut så är det som om jag har tagit det själv, och han fick den här ringen på fingret. Ni vet, som den förlorade sonen fick tillbaka. Han fick auktoriteten tillbaka. Det betyder alltså att han kunde sätta familjens sigill på samma sätt som pappan på ett papper. Och det hade giltig kraft. Va? Alltså det var ett myndig förklarande. Det är därför Galaterbrevet talar om att när ni ännu var omyndiga. Och sen så kommer vi till en punkt när vi liksom fick arvet. Det handlar inte om att du blir adopterad in i Guds familj. För du har alltid varit Guds barn. Avbilden kanske har varit så skadad och förstörd och sådär. Men adoption som Bibeln talar om, det handlar om att du får ta emot liksom din fulla värdighet och auktoritet som son. Och det var det som hände i frälsningen. Så det som sägs i den här texten är ju att fadern säger, det här är min son, den älskade, i honom har jag mitt välbehag. Han blev alltså insatt till att fungera i sitt uppdrag. Vi kommer komma tillbaka till det här alldeles strax. Men då får han ju auktoriteten, han får sigillet, va? Han får den heliga ande som sänker sig över honom i en duvas skepnad. Innan dess hade det inte varit någon kraft kring Jesus. Innan dess hade det inte varit några under och tecken. Och vi ska komma ihåg att härifrån så är det så att en tredjedel av allt som Jesus håller på med är att bota sjuka. Och en annan tredjedel av allt det som Jesus håller på med är att kasta ut onda andar. Så när du säger att du vill göra det som Jesus gjorde, så kanske du skulle fundera över vad det betyder. Bara som ett tips. I alla fall, så om vi går vidare sen här, det är ju en släkttavla här. Och sen så i Lukas 4 så fortsätter den här storyn. Fortsätter liksom vad som hände efter att han hade blivit döpt. Här står det så här i vers 1, att Lukas 4 och 1, att uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Judan och fördes av anden omkring i öknen. Där han frestades av djävulen i 40 dagar. Är inte det märkligt att Jesus blev ledd utav den heliga ande ut i öknen där han frestades av djävulen? Fastade i 40 dagar. Och det här är väldigt, det finns en profetisk symbolik i det, för att Jesus uppfyller fastan under lagen och fastan under profeterna. Mose, som är ju en förebild på lagen, vet ni, Jesus träffar Mose och Elia på förklaringsberget. Mose är ju en bild på lagen och Elia en bild på profeterna, och både Mose och Elia fastade 40 dagar i öknen. Jesus gick också ut i öknen och fastade 40 dagar, och så gav han oss resultatet i sin död och uppståndelse. Kommer komma tillbaka till det här mer senare i höst när jag predikar. Men i alla fall så står det att efter den heliga ande hade kommit över honom, så står det att Jesus uppfylld av anden fördes ut i öknen och var ledd av den heliga ande. Det fanns alltså ett för och ett efter. Alltså Gud är ju allestädes närvarande. Men det finns ett mottagande av den heliga ande, en uppfyllelse av den heliga ande som gör skillnad. Det är sant att alla troende har den heliga ande i sig. Men det är inte sant att alla troende vandrar uppfyllda av den heliga ande och vandrar i andens kraft. Och det är väldigt viktigt att förstå det här. För att annars så kommer du få väldigt mycket liksom, utmaningar med att leva som Jesus levde. Jesus är ute i öknen, han frestas av djävulen. Och sen i vers 14. Vi hoppar över själva frestelseberättelsen här, men jag vill trycka på vad som hände sen. I vers 14 så står det så här, att i andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. Och han gick till synagogan som han brukade. Och han reste sig för att läsa ur skriften. Ser ni vad som hände här? Att han var uppfylld av anden. Han var ute i öknen och sen i andens kraft vände han tillbaka. Och när han vände tillbaka i andens kraft, det var då han började undervisa. Och då var det så att han inte bara hade en kallelse från far. Han hade också favör med människor. Och du vet, det här är en sak som händer när den heliga andes kraft verkar i ditt liv. Att du får favör med människor så att du kan betjäna Det räcker inte att du har favör med Gud. Du behöver ha favör med människor. För att du kommer aldrig kunna nå längre in i en människas liv än vad du har förtroende. Och en del av att smörjelsen, att Guds kraft kommer över våra liv. Det är att Gud kommer ge favör med människor så att vi kan betjäna. Leda folk till Jesus. Se människor helade och frälsta. Men det var alltså efter att Jesus hade blivit uppfylld av anden. Som han kom tillbaka och i andens kraft började predika. Och så kom han tillbaka till Nasaret. Och när han kommer tillbaka till Nasaret så läser han ett speciellt bibelord. Han läser Jesaja 61. Och det här bibelordet, jag hoppas att det är okej att vi har lite, jag tar lite fakta med det här. Jag tror att det här kan bli ganska intressant nämligen. För att det här kommer ha en direkt anspelning på oss. Men det här bibelordet var alltså ett bibelord som traditionen sa att när Messias kommer då så ska han läsa det här bibelordet och proklamera det. Så det var alltså en Messias arbetsbeskrivning. Och i judisk tradition så fanns det en stol i varje synagoga där man tänkte att Messias skulle komma in, läsa det här ordet och så sätta sig. Och det är det som händer här. Och då står det så här. Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han där stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda och för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse för er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade över den nåden som utgick från hans mun. Och de frågade, är inte han Josefs son? Ser ni att de häpnar över hur han talar? De häpnar över de nådens ord som kommer ur hans mun. För att här läser han ju det här bibelordet i sin hemstad. I synagogan som han växte upp i. Vi skulle kunna säga hans hemförsamling. Men någonting har förändrats. Helt plötsligt har Jesus klivit in i en auktoritet och i en smörjelse och i en kraft. Som inte fanns där innan. Och det han gör det är att han proklamerar Messias arbetsbeskrivning. Han proklamerar, vad är det att vara lik Jesus? Och det vill säga att Herrens ande är över mig. Den helige ande, Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika ett glädjens budskap. Det här är att vara lik Jesus. Du kan inte läsa evangelierna och tänka att du ska göra precis som Jesus gjorde. För du kommer få problem. Jag har sagt förut här. Hur många gånger har du spottat på marken och gjort en deg utav liksom salivet och gruset och tryckt in i någons ögon och sagt till dem att gå och tvätta sig i havet? Hur många gånger har du gjort en piska av repstumpar och drivit ut folk ur templet? Det är inte att vara lik Jesus, att försöka kopiera det han gjorde. Utan att vara lik Jesus handlar om att leva ifrån samma källa som han levde. Drivas av samma ande som han drevs utav. Därför säger Romarbrevet, alla som leds av Guds ande är Guds söner. Det är normalt för en kristen att vara ledd av den helige ande. Och jag säger inte det här, för ibland så får folk liksom den här bilden. Delar du upp kristna i ett A-lag och ett B-lag? Nej, alltså Jesus har fullkomnat alla kristna. Det finns inga bra och dåliga kristna, utan det finns bara heliga, fullkomliga och rättfärdiga sådana. Så det är inte alls det är frågan om här. Men du kan vara fullkomlig, helig och rättfärdig utan att ha fått uppleva andens kraft i ditt liv. Och jag ser själv det här i mitt liv, att ju längre jag lever det kristna livet, ju mer ser jag att jag behöver den helige andes närvaro i mitt liv. Jag kommer ihåg när jag satt efter jag hade kommit ut ur fängelset, satt och pratade med några vänner som kände mig från innan jag satt i fängelset. Och jag kommer ihåg samma känsla när jag satt och pratade med psykolog som jag träffat regelbundet. Och jag brukar säga att det känns så förnedrande på något sätt att jag inte är samma person längre som jag var innan allt det här hände. Jag är lättare till stress nu. Jag orkar inte lika mycket som förut. Och ibland så kommer liksom ångest och såna här saker på ett annat sätt. Alltså jag är mer bruten nu än vad jag var innan. Men då är det som att jag har upptäckt att det här är inget hinder för Gud. Utan det finns mer plats för den heliga ande ju mer bruten jag är mig själv. Jag säger inte att Gud, det var inte Gud som såg till att vi hamnade i problem. Det är inte det jag säger. Men jag bara säger att ju mer du inser att du behöver hjälp och ju mer du inser din egen mänskliga svaghet, ju mer kommer du att se att du behöver den heliga andes närvaro i ditt liv. Är ni med på detta? Ja. Det Jesus säger här handlar inte om att han är en elitkristen. Eller så, alltså, ja, det är klart han är ju häftigast. Så. Men han fick inte den heliga ande för att han hade fastat i 40 dagar. Den heliga ande kom över honom innan. Han fick inte den heliga ande av något annat skäl än att han var en son. Och på samma sätt så vill Gud resa upp söner och döttrar idag som är beklädda av andens kraft. Han vill smörja oss idag. Han vill att vi ska säga samma sak. Herrens ande över oss, han har smort oss till att predika glädjens budskap för... Jag har den engelska översättningen i huvudet här, så jag måste... Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Och fattigdom kan ju innebära många saker. Det innebär inte bara fysisk fattigdom. Men det finns en glädje för den som är fattig i själen. Om du är bunden av depression, ångest och betryck så finns ett glädjebudskap i att du kan bli fri. Det var inte alls länge sedan jag bad för en person som har kämpat med ett övergrepp som hon inte har berättat om under 20 års tid. När vi sitter och ber så bara får jag det här tilltalet från den helige ande. Han säger, du vet att den helige ande såg det som hände. För 20 år sedan i ditt liv. Såg det som hände. Och hur du har blivit bruten och bunden av det här. Men idag är frihetens dag för dig. Du får kliva ut i frihet. Och så bara gråter hon. Och så gör Gud ett helande verk. Och jag har självklart fått tillåtelse att berätta de här vittnesbörden. Men det är glädjens budskap till de fattiga. Det är alltså att den helige ande kommer in. Och läker din själ. Fyller upp din ande med sin närvaro. Kommer med helande och styrka till din kropp. Den helige ande, om du har det jobbigt och tungt i din familj just nu så vill den helige ande hela och upprätta din familj. Och det finns så mycket hopp för dig som har det tufft hemma. Jag berättade det här vittnesbördet sist ju, hur en familj som jag jobbar med och vi har bett för under ett års tid. När vi började jobba med dem så hade de redan skilsmässopapperna klara mer eller mindre, men så kommer den helige ande och börjar hela och upprätta familjen. Och de sa just det att vi känt oss fattiga tillsammans. Men vi har fått uppleva rikedom. Därför att Guds närvaro är där nu. Och vi vill inte längre gå igenom skilsmässan. Det är glädjens budskap för de fattiga. Och så säger han att han har sänt mig till att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. Fysisk blindhet, absolut. Men också andlig blindhet. Tänk så många Jesus mötte som hade helt fel förväntningar på vem Messias skulle vara. Tänk när han sitter med kvinnan vid Sykars brunn. Hon fattar inte vem hon har framför sig. Men i andens kraft så får Jesus öppna hennes ögon. Så att hon ser. Och hon blir den första evangelisten till Samarien. Hon fick alltså syn. Hon fick uppenbaras. Hon såg vem Jesus var. Du har många sådana här exempel. Jesus tar ett antal lärjungar som är så okvalificerade att det finns hopp till och med för någon som mig. Och reser upp dem och utifrån de här 12 lärjungarna så föds en rörelse som berör hela den då kända världen. Jag tycker det är häftigt. En sån kille som var så förblindad som Paulus. Religiös terrorist, massmördare. Och jag vet hur det är att titta in i ögonen på religiösa terrorister som har hundratals liv på sitt samvete och se den förvandlingen som skedde i Paulus liv. Det är fantastiskt. Finns det smörjelse över oss till det här? Finns en kraft för oss till det här? Och jag har mer och mer känt att det här behöver vi kliva in i. Gud vill ta oss in i det här mycket mer. Jag upplever ibland så fastnar vi i en massa debatter och samtal om en massa oväsentliga saker, samtidigt som det finns en massa människor som behöver hjälp och frihet och upprättelse. Och där vill Gud bara att vi ska få vara en församling full av den helige ande. Och igen, det är inte en prestation i det här, utan det handlar mer om att jag inser att jag behöver hjälp. Kom och hjälp mig, helige ande. Vi ger dig plats i våra liv. Vi ger dig plats i våra sammanhang. Vi ger dig plats i våra verksamheter. Vi ger dig plats i våra liv. Och så frihet för de fångna, vet ni. Tycker det är underbart att bara se hur bundna människor blir fri. Jag var uppe i Luleå och predikade här om veckan. Jag hade Olof med mig också. Så fick vi be för en kvinna som hade lidit under demoniskt betryck. Så under väldigt lång tid. Så fick vi bara se hur det här bröts av hennes liv. Man riktigt såg på henne att en förvandling hade skett efteråt. Så det finns frihet för den som är bunden. Och den här friheten förlöses genom den helige andes kraft och närvaro. Och Gud vill att vi ska kliva in i samma smörjelse. Att ge de betryckta frihet. Och predika ett nådens år från Herren. Det är ju evangeliet. Alltså vi lever i nådens år just nu. Den tid av Herrens favör. Där förlåten har rämnat. Vägen in i det allra heligaste öppen. Och Guds välvilja, Guds nåd, Guds favör är över ditt liv. Och därför att Jesus har försonat världen med Gud, så är alla välkomna hem. Den himmelske fadern kommer välkomna dig med kram och fest. Ja. Det är liksom ett nådens år som vi lever i, där ett nådeserbjudande går ut. Men det Jesus också säger är att han kunde predika det här nådeserbjudandet som han predikade därför att Herrens ande är över mig, ty han har smort mig. Det här är vad Jesus gjorde. Så här levde Jesus. Det här var Jesu drivkraft och källa. Och det är därför det är så viktigt att komma ihåg att när vi talar om att jag vill vara som Jesus, så handlar inte det bara om att jag ska vara snäll i största allmänhet. Även om det är bra att vara snäll alltså. Det handlar inte om att jag ska ge bara ett gott exempel, utan det handlar om att jag ska få uppfylld av samma kraft, driven av samma ande, ledd av samma far som Jesus var ledd utav. För vet ni att det är inte bara kristendomen som ser Jesus som ett gott exempel. Jag menar, läs Koranen så kan ni se att det står mycket om Jesus som en profet och mirakelgörare. Om ni går och läser New Age-böcker så finns det mycket i New Age som talar om Jesus som ett gott exempel. Men Jesus kom inte i första hand för att vara vårt exempel. Han kom för att vara vår frälsare och fylla oss med samma kraft och samma smörjelse som han vandrade i. Ja. När Jesus sen liksom lever sina år på jorden, han dör, han uppstår och är på väg till himlen, så i Johannes evangeliet 20 vers 21, vi kan läsa från vers 19 till och med 23, så står det så här: på kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er, som fadern har sänt mig sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: ta emot helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Ni vet, Här säger Jesus precis, vi såg här hur Jesus blev sänd, med vilket uppdrag Jesus blev sänd, hur Jesus blev sänd när han blev döpt i Jordan. Fadern talade, det här är min son, den älskade honom och jag mitt välbehag. Och så kommer den helige ande över honom som en duva, uppfylld av den helige ande, och i andens kraft gick Jesus sen ut och satte människor fri och predikade Guds rike. Och här säger Jesus, frid vare med er. Det finns inget att oroa sig över. Min frid är över er. Min välsignelse är över er. Jag har gjort ett fullbordat verk. Och på samma sätt som Fadern sände mig, sände jag också er. Och sen andades han på dem. Och de fick ta emot den helige ande. Men det var ju inte riktigt så att det blev något mycket seger där, utan lärjungarna höll ju sig gömda. Det hände inte så mycket, utan de höll sig gömda och de bad, instängda, inlåsta, rädda för att bli upptäckta. Sådär. Men sen hände ju det som Jesus säger i Apostlagärningarna 1 och 5, eller 1 och 4 till 5. Att lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Ja, när Jesus andades på lärjungarna så fick de ta emot den helige ande. Det har med på nyttfödelsen att göra. Men så säger han här att vänta i Jerusalem på det som Fadern har utlovat. Om några dagar ska ni bli döpta i den helige ande. De hade alltså tagit emot den helige ande, men de var inte döpt i helige anden. Alltså ordet för dop är ju nedsänkt i. Anledningen till att vi har ordet dop i våra biblar har ju kyrkopolitiska bakgrunder egentligen. Det är ju liksom ordet baptismo, som man inte översatt i King James och de här biblarna riktigt när den bibeln kom. Utan det var för att det var ju en väldig fight mellan de lutheraner och reformetta och anabaptisterna. Man ville inte tala om nedsänkning i bibelöversättningarna då, för att det var för kyrkopolitiskt laddat, kan man säga. Men det är inte svårt att förstå vad ett dop är. Ordet dop betyder nedsänkt. Att bli döpt i den helige ande handlar om att jag liksom blir nedsänkt, omsluten, uppfylld av, indränkt i den helige andes närvaro och kraft. Och jag kommer så väl ihåg när jag blev frälst, vet ni. Jag har varit uppe på församlingshemmet i missionskyrkan i Småland, i Skillingaryd, på församlingshemmet Fridhäll, så hade vi Johannes Amritz där en kväll. Det var precis när han hade börjat i sin tjänst 97. Och han bjöd in mig och bad för mig. Och så blev jag frälst. Men jag hade precis då kommit ut ur väldigt mycket okult och precis försökt ta livet av mig. Så han sa det att du har varit så bunden så jag släpper inte dig förrän du har kommit igenom till andedop också. Jag släpper inte dig förrän du talar i tunga. Och bara några minuter senare så fick jag vara med om hur den helige ande bara kom över mig. Jag fick vara med om att tala i tunga. Jag fick vara med om hur den här kraften kom över mig och bröt de här självmordstankarna. Men ni vet, jag slutar ju inte längta efter en uppfyllelse där. Vi hinner inte gå igenom allt ännu, men om ni läser vidare i Apostlagärningarna så kan ni se i Apostlagärningarna 2 hur pingstdagen kommer. I Apostlagärningarna 4 så uppfylls de igen. Och Paulus säger i Efesierbrevet 5, det var ett länge som vi predikade det här, låt er uppfyllas av anden. Att uppfyllas av anden är en livsstil på samma sätt som att dricka vatten är en livsstil. Därför så talar Jesus om den helige anden som det levande vattnet. Och förut så tänkte jag alltid att det var en prestation att bli uppfylld av den helige ande. Tänkte, hur måste jag be? Vad måste jag göra? Vad måste jag få tag på? Hur ska det här gå? Och jag är säkert inte bra nog för att bli så uppfylld som Hanna. Jag är säkert inte där att jag kan få, liksom, få tag på det på samma sätt som så va? Men Jesus säger inte att du måste hämta ner det från himlen. Jesus säger inte att du måste slita ihjäl dig för att det ska ske. För Jesus öppnar himlen för 2000 år sedan och så säger han, ur den innersta som tror på mig ska strömmar av levande vatten flöda fram. Detta sade han om anden som de som tror på honom skulle få. Ty anden var ännu inte utgjuten, står det. Ty Jesus hade ännu inte blivit förhärligad. Men nu är Jesus förhärligad, eller hur? Nu är anden utgjuten och du har strömmar av levande vatten inom dig. Att uppleva en uppfyllelse av den heliga ande är som att dricka vatten ungefär. Det är ingen gärning. Det är ingen prestation. Utan det handlar om ett fokus. Och jag har lärt mig det många gånger, så kan jag bara säga nu, hjälp mig. Jag behöver känna den här smörjelsen. Jag behöver få kraft. Jag behöver få uppmuntran. Jag behöver få styrka. Jag behöver få stöd. Jag behöver att du talar till mitt försvar just nu. För jag går igenom en tuff tid. Men tack helige ande att strömmar av levande vatten kommer. Ja. Tack helige ande att du är där. Det handlar om fokus. Det handlar inte om prestation. Och det underbara är att om du sitter här och känner att jag är ju fullständigt okvalificerad för det här. Det är helt perfekt. För varför skulle han behövt hjälpa dig om du hade varit kvalificerad? Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Därför så har jag slutat att se min liksom brutenhet och problem och utmaningar och sår jag har fått i livet som ett problem i första hand. Jag har lärt mig att se det som en tillgång. För ju mer svag jag är mig själv, ju mer kommer jag se att jag behöver hjälp. Och det är ju det här som är så underbart. Ni vet, när vi har våra konferenser och vi ser, jag berättar ju ibland här hur människor blir helade. Folk som får sin hörsel tillbaka, ögon öppnas, folk blir helade, äktenskap upprättas. Så har ju inte det att göra med att jag liksom på något sätt känner att yes, nu har jag nått en viss nivå av andlighet. Nu har jag kommit igenom här. Nu är jag där att Gud kan använda mig. Utan det är ju precis därför att jag är helt körd. Som jag ber om hjälp. Anledningen till att det är viktigt för mig att den helige ande får utrymme i mötena. Anledningen till att jag tycker det är viktigt att vi tar tid och ber för folk i slutet av gudstjänsterna. Det är just därför att vi behöver hjälp. Ja. Och därför så handlar inte det här om den heliga ande. Att uppfyllas och leva i Guds kraft och smörjelse är ingenting du kvalificeras för. Utan du måste bli okvalificerad nog för att se att du behöver det. För jag vet vilka vibbar som kommer varje gång som jag talar om andens uppfyllelse och andens dop och andens kraft. Och så här. Då sitter vissa och tänker, ja, det är skönt att det funkar för dig. Men jag är inte där. Det är bra att du har fått tag på det. Men jag är inte där att jag kan få tag på det. Härligt för dig att du har kommit igenom. Men jag är inte där än. Och så blir det på något sätt så att man gör det till en prestationsgrej. Men det är precis tvärt emot allt vad evangeliet står för. För du är i Kristus. Alltså är du på rätt plats. Det här är nådens år, så det är rätt tillfälle. Det här är frälsningens dag och nu är det rätta tiden för dig att ta emot hjälp. Så det här handlar inte alls om en präktighet. Det handlar inte alls om en kaxighet. Utan det handlar om att inse sitt beroende av honom som hjälper, styrker, tröstar, uppmuntrar, försvarar, ber för oss. Och anledningen till att tungotalet är viktigt är inte för att det gör kristna att på något sätt, om jag talar i tunga och du inte talar i tunga, så är jag bättre än dig och du är sämre än mig. Nej, alltså tungotalet är ju en gåva som ges för att vi behöver det. Det är inte för att man är så där våldsamt stark som man får tag på saker, utan det är ju för att vi vet inte hur vi ska be. Vi vet inte hur vi ska få till det här. Vi vet inte hur vi ska bygga upp vår inre människa. Men tack för den här gåvan att jag kan koppla med den heliga ande och be den heliga ande. Och jag är fullständigt övertygad om att tungotalet är en del av varje troendes liv. Det är någonting som Gud vill ge varje troende. Alltså det här är tecknet. De ska tala i nya tungor. Ett av tecknen som ges i missionsbefallningen. Inte för att du måste. Utan om du sitter och känner, ja men jag tror inte det. Nej, du är fri att låta bli. Jag tycker inte som du. Nej, det är helt okej det också. Ibland håller jag inte ens med mig själv. Känns det som. Så jag har inga problem med det. Men jag vill ändå säga att jag tror att både möjligheten och liksom erbjudandet finns att Gud vill röra vid dig. Gud vill göra något nytt. Han vill komma med sin ande. Han vill komma med sin kraft. Han vill komma med upprättelse. Och han vill inte att vi i första hand ska vara en purpose-driven church. Han vill att vi ska vara en spirit-driven church. Han vill alltså inte att vi ska vara en syftesdriven kyrka i första hand, utan en andeledd kyrka. Ja. Och han vill att vi ska vara en... Det behöver inte finnas någon motsättning i det heller. Jag bara menar på att det är viktigt att vi har en rätt betoning. För det är bra med vision, det är bra med inriktning, det är bra att man går framåt. Men samtidigt så är det viktigt att vi förstår att vi vill ju inte bara leva vår egen dröm, eller hur? Utan i andedopet så kommer den helige ande med syner, drömmar och visioner. Och vi vill leva i Guds dröm. Ja. Och den tror jag att vi skulle tjäna på att släppa vår egen styrka lite grann. När vi ska ha planeringsmöten i församlingen eller du kämpar med olika saker i ditt liv istället för att först tänka hur ska jag lösa det här själv. Jag får inte backa ett steg och säga kom helige ande. Det kan vara väldigt gott. Det behöver inte vara några två timmars böner varje gång man ska ha styrelsemöte eller ledarsamling. Det är inte det jag säger. Men man kan ju ha en stund där man liksom dricker tillsammans. För min erfarenhet är att när vi upplever den heliga andes närvaro tillsammans så klarnar saker. När inte jag vet hur jag ska få riktning i vårt arbete. När jag liksom, jag vet, jag gick här och kände för ett tag sedan att jag ska satsa på Österbotten i Finland. Jag visste att det var en massa människor där som behövde få uppleva förvandling och frälsning. Då sitter ju inte jag och funderar på vem ska jag ta kontakt med. Hur ska jag få till det här? För jag vet att då blir det någonting jag bygger själv. Utan jag börjar alltid med att be först. Jag börjar med att gå till den heliga ande. Börjar med att be. För jag vet att när jag har bett ett tag och jag släpper det till Gud. Så vet jag att då kommer Gud att öppna dörren. Och det har jag gjort nu. Vi har haft ett 20-tal konferenser där redan. Och det kommer bli många fler nästa år. Men det fantastiska är ju att den heliga ande är ju din hjälpare i varje del av livet. Har du upptäckt att det inte är helt smärtfritt att uppfostra barn alltid? Jag faller inte hemma hos oss. Så jag behöver mycket hjälp. Ja, men vi känner ju dig, Martin. Det är klart att du behöver hjälp. Så är det ju. Har du upptäckt någon gång att det inte är helt enkelt att vara gift alltid? Jag brukar ju alltid säga det att det är jobbigt när frugan inte förstår den vishet som Gud har gett till mig. Va? Men den heliga ande är vår hjälpare även i äktenskapet. Det är inte lätt på jobbet alltid. Ibland kan det vara tufft att bara åka ta sig ut ur sängen om man mår riktigt dåligt en dag. Men vet du att den heliga ande står ju inte vid din sida då för att peka finger på dig och säga varför orkar du inte? Varför klarar du inte mer? Varför tar du inte tag i ditt liv? Utan den heliga ande står vid din sida. Det var ju det vi sa, he's your standby. Han står vid din sida som din försvarsadvokat och säger det här är min son. Den älskade. Jag har mitt välbehag i honom. Och just nu så håller Gud på att samverka allting till det bästa så att något nytt kan bryta igenom. Ibland har jag själv känt att jag orkar inte be nu. Det är så mycket tryck nu i mitt liv att jag orkar. Jag vet inte hur jag ska be. Men då är det så gott att bara säga tack helige ande att du manar gott för mig just nu. Tack Jesus att du ber för mig just nu. Det var en av de sakerna som jag lärde mig när jag satt fast. Det var det att det kvittar hur mycket jag försöker själv så kommer det aldrig lösa sig. Det kvittar vad jag gör och hur jag tar tag i det här så kommer jag aldrig någonsin kunna ta tag i det här nog. Och någonting dog i mig där. Alltså den här egen styrkan som jag hade förut där jag liksom lyckades med saker för att jag var duktig på att få till det. För jag inser att i Guds rike så kan vi inte få till det själv. Även Jesus gick ut i tjänsten, den helige ande kom över honom. Och du vet, när vi ska be nu, för jag tänkte vi ska be om en ny uppfyllelse. Va? Och jag tänker inte gå in i hela det här liksom, och definiera det för mycket, utan jag bara vill att vi ska be kom helige ande. Så kan det se ut på många olika sätt. Ibland blir det dramatiskt för människor. Det kan bli olika manifestationer kanske någon gång. Det kan hända ibland så blir det väldigt, väldigt tyst och väldigt stilla. Och ibland så gråter man ibland. Det handlar ju inte om det, va? Utan den helige ande är en person som kommer och möter dig där du är. Det finns hundratusentals miljoner olika sätt som den helige ande kan beröra oss på. Därför att den helige ande kommer till oss där vi är just nu i vår vandring. Men det viktiga är att du förstår att den helige ande kommer aldrig möta dig där du inte är. För det är ju självbedrägeri och Gud välsignar inte sånt. Eller hur? Han möter dig inte där du borde vara. Han möter dig inte där du skulle vara. Han möter dig inte där du kommer vara om 5 år. Utan just nu, i dina utmaningar, i din kamp, i det du går igenom, så vill han vara din hjälpare och beklära dig med kraft. Så vill han komma över ditt liv med sin smörjelse. Så vi tackar dig just nu, Fader, för det. Prisar dig för att du är här. Och jag tackar dig för att du bara vill komma med så mycket nåd och så mycket kraft över oss. Tack, Fader, att du bara berör just nu. Att du helar just nu. Att du upprättar just nu. I namnet Jesus. Bara kom, helige Ande, och berör just nu. Bara upplever att jag får det här tilltalet här just nu. Att du finns här som vet att du går och bär på en helig kallelse i ditt liv. Alltså du, jag menar inte att det behöver inte betyda att du måste vara pastor i en församling. Så, men du har ett helig hjärta. Det finns en kallelse över ditt liv till att liksom ge får mat och vara med och betjäna och lyfta människor och sådär. Men på något sätt så är det någonting som har slått till i ditt liv, för du har sett hur andra har kämpat med sin kallelse och så har det blivit jobbigt för dem, och det finns en smärta som har gjort att det varit svårt för dig att säga ja. Men jag upplever att Gud bara vill komma och röra vid dig just nu. Han vill sätta dig fri till att bejaka det här, för att han kommer att beskydda dig, han kommer att vara med dig. Du kommer inte bryta ihop, utan du kommer bryta igenom, upplever att jag får till dig. Gud bara vill röra vid dig just nu. Gud bara vill röra vid dig. Som har fungerat som evangelist. Vunnit mycket människor och sett mycket Guds kraft. Men på något sätt så har du misslyckats. Och sen har du tappat det här riktiga genombrottet. Och liksom glöden som du hade förut. Men jag bara känner att det är dags igen, vet du. Ska ta ett varv till just nu. Gud ska resa upp dig igen. Gud ska göra något nytt. Vi ska göra så att vi går in i lovsång och tillbedjarna och ska vi be tillsammans. Så jag bara känner att det är en ganska bred inbjudan, men egentligen så vill jag bara att vi ska komma tillsammans och be om att den helige ande ska komma. Så ni som är förebedjare, ni kan ju också gå till era stationer just nu. Vi har ju förbönstationer. Här kommer det stå förebedjare och så finns det ett bönerum för dig som vill ha ett lite kanske längre samtal och förbön också. Det finns möjlighet till det. Jag kommer finnas här framme och be också. Och det jag skulle bara vilja bjuda in till just nu, det är till det jag har predikat. Glöm yttringar. Glöm olika definitioner. Utan låt oss fokusera på den helige ande nu. Han kommer för att hjälpa dig där du är. Han kommer för att uppmuntra dig, för att trösta dig, för att styrka dig, för att tala till ditt försvar. Han kommer för att ge dig vishet. Han kommer med kraft över ditt liv så att du kan bli vittne. Han kommer med nådegåvor. Jag kände jag ville ge en bred inbjudan idag. Va? Därför att det enda vi behöver, vet du, det är att vi säger: helige ande, du är min hjälpare och jag behöver hjälp. Helige ande, jag fixar inte det här, jag klarar inte det här. Men du kommer med hjälp till mig. Det är ju som att dricka det här vattnet som vi sa. Hjälp är att ta en klunk av det levande vattnet. Men jag tror att det finns flera stycken här som Gud bara vill ge en förnyelse just nu. För du vet, när man har gått till det kristna livet ett tag, så är det lätt att man går och tänker: jo, men jag har ju hört om den helige ande. Jag har ju hört det här om liksom förnyelse. Jag har ju hört om genombrott. Men jag har hört så många stories och varit med så länge att det har blivit bara något. Det blir ändå aldrig som jag har hoppats. Men vet du vad jag har lärt mig? Det är att den helige ande är suverän på att göra något övernaturligt i ditt naturliga, vardagliga, odramatiska, oglamorösa liv. Det vill han göra just nu. Den helige ande vill förlösa nådegåva. Den helige ande vill resa upp oss i Guds kraft och bara säga: tack att du är här. Tack att du kommer över mig. Tack för något nytt. Tack för att du reser upp mig igen. Tack för att du förlöser nådegåvor i mitt liv igen. Det är det vi ska be om just nu. Så du som känner att det här har talat till dig, välkommen till någon av bönestationerna. Välkommen fram hit, ska vi be tillsammans. Jag tror Gud vill röra vid dig just nu. Så tillber vi Herren och fokuserar på Jesus. Så när vi fokuserar på Jesus, då verkar alltid den helige ande. Så välkomna fram här, ska vi be tillsammans. Amen.